Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tillbaka i ditt öra är Agendasättarna, sportpodden som sätter samtalet mellan två personer i fokus. Förvisso när en pratar väldigt lite, men så ska det väl vara om det rör sig om ett intervjuprogram. Jag som intervjuar heter Anders Edamre och gör podden tillsammans med Sportexpressen. Och den klipps även denna vecka av Felix Hall. Den person som ska få ta emot poddens bombardemang av frågor denna gång är gamle fotbollsspelaren och numera TV4-experten Martin Åslund. Vi berör fotbollsvåldet, allsvenskans nuvarande hälsotillstånd samt framtid, den europeiska toppfotbollen och dess struktur. Vad kan man vänta sig av financial fair play egentligen? Samt en del AIK-tugg. Jag är tacksam om du vill feedbacka podden. Det gör man lättast på mejladressen anders@agendasattarna.se eller på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu är det dags att lyssna på Martin Åslund. Då säger jag hjärtligt välkommen till Martin Åslund.
Tack.
Alla får presentera sin yrkesroll i det här programmet. Nu är det inte att göra det.
Min nuvarande yrkesroll syftar på att den är att jag är tv-bisittare och studioexpert. Och vad nu det innefattar det innebär. I TV4 främst, men även i C-more. Så tidigare fotbollsspelare, och det vill jag gärna lyfta fram för det kanske inte alla kommer ihåg. Nej, men just nu jobbar jag med TV, fotboll i TV helt enkelt.
Vi ska ta din sportsliga karriär alldeles strax. Först vill jag fråga, är det en speciell liga du är involverad i? Vi har sett det på italienska ligan. Mm. Är det något mer eller bara Serie A?
Serie A är den jag följer mest. Det har delvis att göra med att jag vill upprätthålla språk. Alltså jag läser dagstidningen där för att jag vill kolla igång språket. Det är också där jag gillar maten och vinet och livet bättre där än i Spanien. Annars är La Liga den jag växte upp med mer. La Liga och Bundesliga egentligen. Min far spelade ju i Spanien och Tyskland.
Sanni Åslund.
Ja, exakt. Och i Espanyol, jag hejar Barcelona, vilket då kan tyckas lite konstigt. Men jag fick träffa Maradona där när jag var 6 eller 7 år. Va? Så spelade han i Barcelona och pappas för detta lagkamrat hade varit hans första tränare i Barcelona innan Menotti kom. Så nu var där så fick vi en rundtur i Barcelona innan dömen nybyggde Nou Camp och så fick jag träffas där Maradonas knä. Efter det så är jag Barcelona supporter. Bara en parentes. Alltså jag har följt att Liga Bundesliga mer när jag växte upp egentligen. Men livet i Italien är bättre helt enkelt.
Vilket är ditt favoritvin?
Alltså jag gillar italienska viner. Jag gillar, tar jag ett där är omöjligt. Men det jag gillar med italienska viner är ju balansen i den, i smakerna. Att inte någonting tar över. Alltså italiensk mat, det är råvarorna får tala för sig själva. Utan att någonting, där en vitlök eller någonting dominerar fullständigt. Eller som spanska viner, det kan väl kraftigt någonting så.
Till din sportkarriär då. Du har förflyttet i AIK, Norrköping, Viborg och Salernitana, Djurgården och Assyriska. Är du nöjd med din fotbollskarriär? Utöver landskamper ska vi säga. Är du nöjd?
Jag är nöjd sett vad jag fått uppleva, absolut. Jag tycker säkerligen som många andra, men jag tycker att jag själv hade en... jag hade några spetsegenskaper. Jag var väldigt, väldigt snabb, bra spel förstås och stark och en hyfsad teknik. Så jag borde fått ut mycket, mycket mer. Kan jag tycka. Men det... skador, kanske fel fokus ibland och tillfälligheter. Eller jag var helt enkelt inte bra nog då. Men jag hade gärna fått ut lite mer. Det ska jag inte sticka under stol med. Men med det sagt, herregud, jag är extremt tacksam för att jag fått göra det jag fått göra. Och i de klubbar jag fått vara, och framförallt min tid i AIK, den var delvis fantastisk, delvis hemsk, men jag har lärt mig otroligt mycket som människa av den tiden, så att, det är inget jag vill ha ogjort.
Du blev landslagsman som väldigt ung och sen gick det inte precis som du tänkte. Vad gick snett där, tror du?
Ja, men det är väl lite det jag återkommer till då. Jag hade väl i och för sig lite tur som kom med så tidigt säkerligen. Det är ju en del tillfälligheter med det, med skador på andra spelare och så vidare. Men det gjorde jag också att jag visste vilken nivå jag kunde ligga på. Sen hade jag ju skador där jag säkerligen kunde jobba mer för att förebygga dem. Alltså att de inte återkom eller inte fick följdskador och så vidare. Där kunde jag göra mer. Det är där jag kände att jag kanske slarvade bort lite. Men det är väldigt, väldigt lätt att säga efterhand. För den kunskapen fanns inte i klubbarna på den tiden. Man pratade ganska lite om det. Och därav så är det svårt på det sättet. Men ja, nej, det kunde jag gjort bättre. Sen är det också att den skadan som började starta allt är inte. Och det kan jag säga nu, för det smög mig många, många år av försäkringsskäl. Men klubben, alltså, det kom av en snowboardskada. Jag hoppade så big jumps på i Val d'Isère efter att jag skrivit på för AIK. Där knäskadan, där fick jag knäskadat, men det gick att spela på det, men när jag fick en tackling på det så blev det riktigt allvarligt, och där, ja, det får jag skylla mig själv liksom. Min far och min mor sa alltid åt mig att jag måste ta det lugnare, men jag har alltid fått en kick av att göra såna här saker som testa gränser, och det, alltså testa gränser när det gäller såna saker, adrenalinkickar av det. Så att, ja, det kan jag säga nu att den var egenförvållad. Jag får skylla mig själv helt enkelt.
Du fick inte åka snowboard rent kontraktuellt då?
Nej.
Spännande. Du har sagt i en intervju med Offside för några år sedan att du inte hade den vinnarskallen som exempelvis Olof Mellberg, men, och där är citat, att du spelar för att det var kul och inte för att vinna. Kan du utveckla det citatet?
Absolut. Det är ju så att Olof Mellberg är extrem. Så att det är väl inte, det är väl många som kan skriva under på det citatet. Men sen, jag skilde mig ändå med. Jag hade nog mindre tävlingsskalle än vad många av de andra spelade med. Jag levde nog mer på några riktigt bra grundförutsättningar. Men frågar mina akademiska kompisar så säger de att jag hade en extrem vinnarskalle. Så nu snackar vi i paritet till den grupp jag ändå var med. Så fanns det många som hade bättre tävlingshuvud än vad jag hade. Det var inte så att jag inte gillade, alltså att jag ogillade också att förlora, men jag älskade inte att vinna lika mycket som några andra, utan det var faktiskt för mig en fotboll, en passion för mig, och det gjorde också, jag var ju supporter innan jag blev fotbollsspelare. Det är väldigt få fotbollsspelare som har, i alla fall den bakgrund som jag har följt lag som supporter som väldigt, väldigt liten och väldigt fanatiskt, och det är jag också glad för nu, för nu kan jag återgå till det och få tillbaka det där. Nu är jag supporter igen, och det är väldigt kul.
Är Mellberg den största vinnarskallen du har stött på?
Han är en av de största, absolut. Men det finns många. Alltså det är så. Jag menar, det yppar sig på olika sätt. Jag menar, egentligen alla som har varit framgångsrika i landslaget är tävlingshuden utöver det vanliga. Det finns extremt få som kommer så långt. Och jag hade också ett bra tävlingshuvud, herregud, annars hade jag kommit dit. Återigen, jag jämför mig med några av de bästa tävlingshuderna vi har liksom.
Vad tror du hade gjort om du inte spelade fotboll? Vilken karriär hade du gått in på då, tror du?
Jag hade definitivt gjort en civil karriär. Jag hade ju ändå ganska bra akademiska förutsättningar och hade bra betyg i skolan, lätt för skolan. Jag tyckte om skolan. Jag tycker fortfarande om att läsa och förkovra mig. Så att, det kan jag ju gräma mig lite nu, för när jag blev klar med min utbildning, min kandidatexamen, där fick jag läsa in på 2 år när jag slutade spela fotboll. Så vem anställde en 33-åring i de här topppositionerna, eller de möjligheter att nå topppositioner, det var ju borta. Det.
Vilken examen var det?
Finansiell ekonomi, ja. By the way, en piece of cake. Alltså det var inga konstigheter. Jag har mycket mer respekt för de som har tagit civilingenjör, för jag läste också på KTH parallellt matte. Och det är klart tuffare. Men, och roligare. Men det är absolut, det kan grämma mig lite. Det är ju priset för att ha haft en fotbollskarriär, att jag inte kan nå bra höjder, eller svårare än bra höjder i civila karriär. Men jag skulle återigen inte ha det ogjort, för att fotbollen har gett mig så otroligt, otroligt mycket.
Du ångrar dig inte, du grämmer dig lite bara.
Ja, grämmer också fel ord. Jag kan säga att det hade varit det här har jag missat. Jag konstaterar mer än jag grämmer faktiskt.
Vem är den bästa tränaren du har haft?
Min bästa tränare ska delas upp i olika delar. För vad tränare är, ena är ju vara ledare, att lyfta människor i vardagen och sådana saker. Där är Tommy Söderberg ett unikum. Jag kan tycka att det är synd och skam att han slösade bort sin tid på massa bortskämda fotbollskillar. Han ska ha jobbat med personer som har problem i livet. För att sätta ner och ett lunch med honom så mår man bra. Han är en fantastisk människa på att lyfta individer och grupper. Sen har jag haft Stuart Baxter, vill jag lyfta för sin taktiska förmåga. Jag har aldrig haft någon som dels så analytiskt skickligt kunna se saker, men också om, för det, där är jag själv upplever jag väldigt, väldigt duktig, och där connectade jag väldigt bra med Stuart, men jag gillade verkligen hans sätt att kunna, och det är det svåraste av allt, att sen översätta det i instruktioner som spelare förstår. För att jag kan teoretisera på en tavla, det fattar inte. Det är praktiker vi pratar om. Det går inte att sitta och visa dem med pilar. Mig gick det, jag fattar ju. Eller jag gillar ju sånt. Men de flesta ska lära sig ryggradsmönster på träning. Och där var Stuart unik, vill jag påstå, av dem jag haft. Däremot så hade Stuart, och Stuart får ursäkta nu, eftersom jag hyllar honom en annan kan jag såga hans ledaregenskaper. Eller såga, men där var han sämre. Så att en kombination av Stuart och Tommy Söderberg hade varit väldigt intressant att få ha.
Men du menar att spelare inte förstår alla instruktioner? Är det brist på hjärnkapacitet hos svenska fotbollsspelare? Eller?
Nej, men nej, det ska jag inte säga. Men de är teoretiker, eller praktiker, inte teoretiker. Det är ju en, alltså alla som håller på med idrott på den här nivån har en överskottsenergi som är gränsar till ADHD, men det är inte ADHD. Men förstår jag menar, det är inte människor som sitter still i en skolbänk och lär sig saker. För då är det svårare. Alltså det ligger i saks natur. Och på det så kommer flertalet av dem kanske inte från bakgrunder där man får premieras att sitta och lära sig saker, utan återigen att det är ut och öva eller ut och gör saker. Därav också då så där när man får ofta, jag kan tycka att svensk fotbollsutbildning, tränarutbildning blir lite väl teoretisk, eftersom det fokus borde vara på hur man får in rörelsemönster, hur man får in tankarna i träning, för att du kan inte sitta och föreläsa på en halvtimme, då har du tappat 80% av spelarna. Det är så enkelt. Och ja, det har mer med att göra med energinivån än vad det har med hjärnkapacitet. Eller brist på hjärnkapacitet.
Olle Nordin var en av tränarna du hade i IFK Norrköping.
Han ska jag hylla honom också förresten, för att han var en otroligt ärlig. Alltså jag har aldrig sett på någon som var så rak och ärlig i sin kommunikation med spelare och med gruppen. Och verkligen schysst mot alla på ett sätt sådär. Alla fick chansen på ett sätt som få andra klart
av. Är det alltid bra att vara rak och ärlig som tränare?
Nej, det är det inte. Men jag uppskattade det som människa, så var det ju unikt liksom. Mm. Så jag säger inte att de andra varit oärliga, men han var nästan överärlig. Nej, och det hjälpte honom inte alltid, nej. Det, så är det ju livet också tyvärr. Jag uppskattar den mänskliga egenskapen, men det är ju trots allt så. Om vi jobbar ihop eller man jobbar i stora grupper, så den som är för ärlig eller för tydlig, den blir svår tycker folk. Liksom. För de flesta klarar inte av att ta emot. Jag vill påstå, motsägelsefullt nog då, att jag har bra självinsikt. Det är, bara att säga en sån sak är ju...
Det är svårt.
Det är motsägelsefullt, ja. Nej, men och sen så att jag kan klara av att ta den sådans rakhet. Jag uppskattar det, men det gör de flesta inte. Och därav så blir det onödiga komplikationer för en sån ledare.
Olle sa att du var diskussionslysten och aldrig hade fel i citationstecken. Vad är din kommentar på det?
Att han har rätt. Alltså inte att jag inte har fel, för det har jag ju, men att jag inte själv tycker att jag har fel. Och jag tyckte nog ännu mindre då än nu. Jag är absolut en besserwisser. Det hjälper mig många gånger. Alltså, man måste tro på någonting väldigt hårt om man ska göra saker och argumentera för saker. Men jag också då, när Olle då argumenterade eller bestämde saker, så accepterade jag det och la saker bakom mig. Men jag var nog inte alltid lätt att göra med det avseendet. Och därför kanske vi passade bra varandra som, kanske inte på fotbollsplanen som tränare och spelare, men som människor passade vi väldigt bra ihop.
Det här är en podcast från Expressen.
Du följer europeisk fotboll på nära håll och även svensk naturligtvis. Man ser det på Twitter där du kommer med olika teorier och idéer och taktiska inspel. Hur följer du fotbollen? På vilka sätt och på vilka plattformar?
Ja, Twitter är definitivt tycker jag en fantastiskt instrument. Det kommer att bli svårare och svårare, för att ju mer folk som är på Twitter och mer information som flödar, desto svårare blir det att sålla. Men jag har ett bra flöde där som av man kan dela upp det. TweetDeck är fantastiskt till exempel. Det är en sak. Sen tittar jag väldigt, väldigt mycket. Jag gillar att läsa, men jag gillar inte att läsa. Tyvärr så finns det är extremt få skribenter. Extremt få skribenter världen över som kan ge mig en analytisk bra resultat. Det är ju det tyvärr. Så man måste se, man måste läsa. Det är nästan bättre att se sammandraget av matcherna och kolla statistiken än att läsa någon av våra sporttidningars analytiska del. Jag uppskattar våra sporttidningar av andra skäl. Jag tycker de är väldigt duktiga på mycket annat. Men just den analytiska biten av fotboll, då är man tvungen att titta helt enkelt.
Finns det någon i Sverige du tycker är okej där ändå, analytiskt?
Okej, kan vi säga, men ingen är bra. Alltså det är, du måste ha spelat på hög nivå. Det är ju så enkelt. Jag tror till och med det är så att det är svårt att vara tränare och analysera. För en tränare har en bild av hur hans instruktioner. Det är också en sak som jag teoretiserar om. Jag har funderat extremt mycket när jag spelade. Alldeles för mycket för min egen fotbollskarriärs bästa. Men hur instruktioner gavs och när jag uppfattade dem väldigt tydligt att så här skulle vi göra. Men när jag pratade med andra spelare så fattade inte de alls det. Och jag hade väldigt svårt under många, många år att förstå hur det kunde bli så. Innan jag fattade att folk faktiskt inte, de fattar inte helt enkelt. Nej, men de tänker inte så. Utan, och då blir det helt plötsligt så att en tränare tror att han uppfattas på ett visst sätt. Men det är omöjligt för honom att veta. Så att man måste nästan ha spelat för att kunna förstå djupet i spelet. Sen ska jag då säga att jag har inte spelat i de bästa ligorna. Det finns nivåer där som jag aldrig kommer att förstå. Jag kan förstå mycket, men inte allt där. Och det ska man också ha respekt för. Och det är dåligt på respekt för när jag analyserar ibland. Men jag säger det här nu, så har det sagt i alla fall.
Hur många matcher ser du i veckan?
Jag vet inte. Det är 5-10 kanske. Men jag ser inte alltid. Sen beror det på hur man tittar på dem. Jobbar jag med dem, då tittar jag extremt intensivt. Då kan man bara, någon som sitter och tittar på två matcher samtidigt, då kan man inte analysera. Utan jag ser en match och ser den väldigt, väldigt intensivt. Och så kanske jag ser 3 matcher i veckan. Sen tittar jag på matcher. Om allsvenskan är på hemma, så sätter jag på det hemma. Sen så kanske jag kollar och sitter för min datorn och har ljudet på sig. Man hör liksom vad som händer och får ett flöde. Då ska jag inte ge mig in på att jag kan analysera det fullt ut. Men jag får ändå en bra bild av det. Jag gillar fotboll på helt enkelt. Som folk har vinterstudien på hemma har jag fotboll på hemma.
Du har ett trevligt språk. Läser du mycket böcker?
Jag läste extremt mycket. Tack förresten. Det är verkligen en komplimang som jag kanske inte alltid förtjänar. Men det är kanske då, i mitt gebit så är jag ganska många rätt dåliga språkligt sett. Så att det är nog mer det än att jag är bra tyvärr. Men jag läste extremt mycket. Det är en av de saker jag saknar med att jag spelade. För att vara fotbollsspelare är inte, det är mycket ledig tid. Men jag är aldrig ledig, tvärtom vad många tror. Så är det ju äter och sover och sånt är ju saker du måste tänka på och fundera på jämt. Så du är aldrig helt ledig. Och när vi går på ledigt 5 veckor, då har vi ett träningsschema. Med, då är det kanske 2-3 träningar minimum man ska göra i veckan. Sen kanske man inte alltid gör de 2 träningarna. Men det finns ändå allt. Du är aldrig ledig. Men med det sagt så har man ju tid på dagen när man ska ligga och vila och sånt. Det gjorde ju att jag läste extremt mycket under de här åren. Och jag är inte väldigt, väldigt få deckare. Extremt få. Jag har läst Elroy och några sådana här klassiker. Men annars så har jag hållit mig till skönlitterärt. Och den bildningen jag fick av det. Alltså den alltså, kulturella flödet och saker. Jag hade tid att gå på filmfestivalen när jag spelade. Den var ju slut i november. Kunde man se den. Det saknade jag oerhört mycket. För det finns inte tid för det längre. Jag har fått klippa bort allt sånt. Jag läser. När jag går och lägger mig så läser jag ekonomiska rapporter eller nationalekonomi eller saker om samhället nu för tiden som jag har nytta av min yrkesroll. Eller så läser jag om fotboll möjligtvis, men jag hinner inte läsa skönlitterärt. Det är en stor sorg för mig. Jag hoppas att jag återfår den med tiden när jag blir äldre.
Det är känt tror jag, och om inte det är känt så märker man det när du talar här. Du har ett stort hjärta för AIK.
Absolut.
Hur vill du tala om AIKs potentiella problem, eventuella problem ska jag säga, med stökiga supportrar?
Det finns där som det finns i de andra klubbarna. AIK ska med all rätta ha mycket kritik och skit för vad som har hänt historiskt sett. Just nu så är det mer lugn i klubben. Om det sen beror på då som några journalistkollegor till mig på TV4 och andra påstår att klubben är kapad inom stationstecken, så jag vet inte. Just nu är det i alla fall mindre strul i AIK och AIK. Jag vet att det finns många andra firmor, för det handlar om ultrasupportergrupper som har varit mer våldsamma än vad som rapporteras i media. Men ja, nej, det är ett problem. AIK har ett stort problem med det och balanserar det här och jobbar med det här. Och det är bra som är nu är att folk börjar prata om det som att det inte är exkluderande, utan man måste ändå på något sätt gå andra vägen. Det är jag övertygad om. Och där kanske AIK går för långt just nu, det vet jag inte. Men de gör saker som ändå har haft lugnande effekt. Jag vet att spelargruppen nu till exempel pratar om problemen eller trycket utifrån har minskat radikalt de sista 5-6 åren. Och så var det inte när jag spelade där. Jag lärde mig hantera det. Jag var uppvuxen i den klubben. Jag hade respekt för det. Det är inte roligt, men jag blev inte berörd. Jag kan inte skylla på det att jag inte presterade liksom. Men de flesta jag spelade med kom inte från Stockholm, kom utifrån, då är man inte lika kanske insatt i det. Och då det var ett problem då tyckte jag. Och så, det glädjer mig att höra att den miljön kring laget idag är bättre. Och jag tror att det är mer klubbar som blev så.
När du spelade, fick du då någon gång påhälsningar eller hälsningar ifrån våldsbenägna element ifrån AIK?
Absolut.
Hur tar det sig uttryck?
Väldigt trevligt. Oftast, eller nästan alltid. Jag har aldrig personligen blivit hotad i de här. Det har varit aggressiva toner mot saker, men det har oftast handlat om varför spelar den spelaren, varför gör inte så här, varför är inte du bättre i den matchen och såna saker. Det har inte varit, alltså att det har varit våld mot mig, det har varit en aggressiv ton, men det har mer handlat om att det är så det är sättet de pratar på än att det har varit otrevligt. Så att jag har aldrig haft, jag har aldrig upplevt det som ett stort problem faktiskt, om jag ska vara ärlig. Utan vissa avseenden kunde jag klara mig utan det. Andra avseenden kan jag till och med tycka att det var berikande på ett sätt. Sen ska man ha klart för sig att väldigt många sa att de tillhör de här grupperingarna utan att göra det. Bara för att det är en viss tyngd när man pratade. Men jag, så jag vet ju inte, jag känner inte, ansiktsvis känner jag ju inte till i stort sett någon. Så att, så jag upplevde aldrig det som ett problem.
Vad är din känsla för klubben i dagsläget då, om vi väger in lite sport också?
Att de gör mycket rätt som sagt. Det är en lugn i klubben på annat sätt och jag menar, bara en sån sak att Björn Westrum har varit klubben i 8 år nu. Jag menar, titta omsättningen historiskt sett på ledare. Vad han gör har jag ingen aning om. Jag kanske inte heller vill veta, vad vet jag. Men han gör saker bra och för AIK rent politiskt sett. Och att han gör också saker bra så att han kan ha kvar sin roll i klubben så länge. För det innebär att vi får en kontinuitet i klubben. Och jag kan tycka att Björn gör fel saker ibland, men mindre bra eller halvbra kontinuitet eller bara okej kontinuitet är bättre än diskontinuitet. Och det var ett stort problem med AIK under många, många år.
Björn har varit gäst i podden också. Mm. Bra beslut.
Ja.
Kan du tänka dig att jobba i AIK i en framtid?
Både ja och nej. Alltså, det är klart, jag vill ju inget heller än att hjälpa AIK om jag kan det. Men det är också så att jag har ju sett andra sidan av det och jag vet också att det är så här, är du AIK, gör ett bra jobb så får du en okej klapp på axeln. Gör ett okej jobb, då kommer folk vara missnöjda. Gör ett skitbra jobb, då är du kung för en dag. Men gör ett dåligt jobb så kan du vara skit för resten av livet. Ja, men någonstans där går priset för det. Så att jag kan tänka mig göra det, jag kan tänka mig göra det i framtiden när jag är ekonomiskt oberoende, så jag kan göra utan ersättning. Och i allra helst skulle jag vilja jobba med det långsiktigare tänket, det vill säga med ungdomsfotbollen och hjälpa till med sådana bitar. Men med det sagt, jag trivs väldigt, väldigt bra att jobba med fotbollen i tv och från andra sidan. Jag är verkligen glad för att jag fått en chans att göra det. För det är kul att få kolla fotboll.
Har du blivit tillfrågad av AIK vid något tillfälle?
Nej, det har jag inte konkret. Jag kan inte säga att det har varit, jag är inte så att det har varit ens nära, men möjligtvis har det funnits antydningar vid tillfällen, men inte mer än så. Och jag tror dessutom att det har varit lite känsligt, även om faktiskt måste säga att supportrarna höll isär mig och min far relativt väl. Det var media, det är mycket, mycket svårare med det. Men när vi var i klubben samtidigt. Jag var ju där 2 år dessutom innan pappa i för sig då, så det kanske så är ju ändå, det har ändå varit lite känsligt tror jag. Och ja, jag är väldigt nöjd sagt med det. Jag måste säga att jag är verkligen håller på AIK, men jag gillar ju att kolla fotboll, så jag kan ju kolla på alla lag liksom. Det är verkligen en kärlek till fotboll är större än vad kärleken till AIK trots allt, det ska jag ju verkligen säga.
Har du blivit avskräckt av saker som hände din pappa när han var ordförande, Sanne Åslund i AIK?
Nu var han vd, han satt väl med i styrelsen, han har aldrig varit ordförande, men
sorry.
Nej, det är lugnt. Rätt ska vara rätt.
Verkligen.
Bäst visar det vad jag pratade om tidigare. Nej, men ja, det har blivit. Men det har ändrats också. Det var inte så. Min far var nog inte beredd på hur klubbarna fungerade. Det hände så mycket under 90-talet när han var borta från fotbollen. Där skiftet blev och intresset blev mer, mycket, mycket större. Och tillgängligheten blev större på ett annat sätt. Så att han var inte beredd på det lite heller, som kanske gjorde att priset för honom blev lite större. Men ja, nej, men det är så. Det är extremt otacksamt att jobba i de här klubbarna trots allt. Det är det. Man ska vara jätteglad om man får chansen att jobba, men som jag återkommer till, att gör ett okej jobb så kommer det ses som att du har misslyckats. Gör ett bra jobb så kan du få ett okej. Och så i den graden av skalan är det, och det är väldigt, väldigt svårt och nyckfullt. För det blir också det, bedömningen görs ju av folk som inte är okunniga på något sätt, tvärtom. De är kunniga, men de har aldrig, väldigt få av dem har någonsin varit aktiva på hög nivå. Det finns kanske aspekter, det finns förmodligen aspekter som man inte kan bedöma, men som man ändå gör, som gör att det blir nyckfullhet där som också gör det svårt. Men nej, jag kommer förmodligen aldrig jobba i AIK. Jag kommer alltid vara ett fan till AIK, jag kommer alltid kolla fotboll när AIK spelar och när allsvenska spelar och så vidare.
Det du beskriver där låter som en rätt orimlig, ohållbar arbetssituation.
Ja.
Kan AIK, som är en mångmiljonindustri, ha den typen av kravbild. Det låter som en ganska skev självbild om man inte kan nöja sig med någonting som är bra.
Nej, självbilden är skev, speciellt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Men då ska man också klart för sig, vilket då leder mig in på en annan ämne sen småningom möjligtvis, det är att jag tycker den ekonomiska, alltså den bevakningen av fotbollsekonomi är tämligen usel. Jag gillar Christoph Vogel som skriver Offside, jag tycker han är riktigt bra. För att det är så här, det är inga drivkrafter i fotbollen att tjäna pengar. En supporter är inte nöjd om ditt lag tjänar pengar och vi inte vinner. Det är helt ointressant. Plus minus noll till bästa sportresultat. Där är ribban. Det vill säga, det är en fanatism bakom det som gör att man kan inte heller översätta det helt till en omsättning för en ICA-butik. Det är ju faktiskt till och med värre. Eftersom trycket på att vara vd i AIK, Djurgården, Helsingborg, Malmö eller Helsingborg kanske lite mindre. Men någon av de stora lagen i alla fall. För det är inte bara ett AIK-problem det här. Det vill jag verkligen belysa. Så trycket på den personen är jämförbart med att vara vd för något av våra största börsbolag egentligen. Så den vill jag påstå. Och därav också då svårigheten att leda det. Nej, men samtidigt är det styrkan också med idrotten. Det är beklagligt att Beatrice Ask langar ut efter supporter när det här våld dyker upp. Man måste separera det. Alltså en supporter, de är ju supporter de som utövar våld också. Men de får inte symbolisera hela supportergruppen. Supporterdelen är det vi ser utav Stockholms staden efteråt. När andra klubbar kommer dit och lägger tröjor. När vi manifestationer på arenor och sådana saker. Det är supporterskap. Det andra är supporterskap med en skev twist. Och det måste man också hålla sig.
Låt oss inte göra det här till en AIK-podd. Men jag vill fråga en fråga till.
Det här, men jag vill också säga att det här applicerar på alla de här stora lagen. Det är inte bara AIK som har problematiken. Det är många av de här lagen. De jobbar ju verkligen nära varandra. Malmö, Djurgården och så vidare, Göteborg. Så att det är absolut inte bara ett AIK-problem.
Absolut. Mina frågor tar ibland avstamp i AIK. Och nu kommer den sista som gör det. Som du också talade om i den här offside-intervjun för några år sedan. Hur var det att vara supporter för en klubb och sen faktiskt representera den på plan varje vecka? Spännande läge där.
Och inte speciellt bra, vill jag påstå. Det var svårt att separera. Alltså, en av de viktigaste egenskaperna som idrottsman, det är inte att sätta upp höga målbilder och uppnå det. Det kan vilken tomt som helst göra, på sig. Men det som verkligen är en idrottsman som är framgångsrik, det är att gå vidare när saker inte blir som man tänkt sig. När man förlorar går man vidare. När Kim Källström, som jag tycker är ett extremt fördöme med den här saken, när han slår sin tredje felpass i 50 minuten, bara lägger det bakom sig och går vidare och presterar. Det är att vara idrottsman. Och det är också det man liksom någonstans hamnar i när man då är supporter i en klubb. Det blir lite jag var inte bra på det här från början. Liksom. Och dessutom var supporter till klubben som man spelade. Det innebar att jag inte kunde lägga det ifrån mig när jag förlorade. Jag hade mycket, mycket svårare upplevde jag att gå vidare än vi hade andra lag. Att fokusera på rätt saker efter en förlust var mycket, mycket sämre på AIK. Och det berodde på att jag var supporter. Så det är inte en situation att vara eftersträvansvärd. Faktiskt inte. Så det sätter det perspektivet, så ångrar jag, för min fotbollskarriärs del, alltså om man bara tittar så var det ett felbeslut att gå till AIK. Men det har varit en dröm hela mitt liv när jag växte upp, och som människa har jag lärt mig otroligt mycket, och det är det bästa jag har gjort i det avseendet, men man kan separera de två delarna.
Hur ser du i övrigt på Allsvenskan, om du får fritt spel i de här, vilka mönster ser du i Allsvenskan?
Jag ser ett mönster av, vilket är väldigt bra, att vi har en extremt jämnt tävlingsbalans. Det vill säga, eftersom jag ofta säger det här ordet och kanske inte alla förstår, det innebär att vi har utfallet tävlingsmässigt, resultaten i tabellen är väldigt jämnt. Det är svårt, ovisst att säga vilka som ska vinna, och den tävlingsbalansen gör för mig att Allsvenskan är ännu intressantare att följa. Det är inte bara den nära faktorn och nostalgifaktorn över Allsvenskan, utan det är ju faktiskt väldigt spännande. Och den ska vi väldigt rädda om, tycker jag. Så jag är inte stor vän, vilket då kanske är en följdfråga på något sätt. Men vi pratar om svensk fotboll, att vikten av att få ett lag i Champions League. Alltså för mig är det, ska vi ha ett lag med där ofta, så handlar det om att rubba den här tävlingsbalansen. För alltså, tittar vi på rent krasst, vi skulle behöva höja omsättningen på hela ligan så extremt, extremt mycket. Det är inte ens möjligt för att behålla tävlingsbalansen och få med ett lag i Champions League. Då skulle vi förmodligen ha med fler lag ut i Europa för övrigt. Men sättet att höja omsättningen och skifta tävlingsbalansen, på det sättet får vi lag med i Champions League varje år. För mig är det helt ointressant. Jag har jättegärna med svenska lag i Europa League och Allsvenskan då och då. Eller Champions League då och då. Men jag vill inte göra det på bekostnad av tävlingsbalansen i Allsvenskan. Alltså hur den står sig internationellt sett är inte så viktigt så länge landslaget står så bra. Det är där fokus borde ligga. Hur fostrar vi spelare så få ett bra landslag som möjligt? Sen kan jag ju önska att många blir kvar i Sverige. Men det är bara, herregud, det är bara att se på rent krasst. Alltså, omsättningen i allsvenskan kan aldrig nå nivåer när vi kan behålla våra bästa spelare. Gör vi det, behålla våra bästa spelare, så beror det på att de är inte bra nog för att spela ut Europa. Och det vore sämre, tycker jag.
När du har sagt det där så måste du också svara på frågan då, hur är kvaliteten? För på dig låter det som att jag bryr mig inte om hur kvaliteten är. De kan vara hur dåliga de vill, det får du utveckla.
Ja, riktigt så ska vi inte, hårt ska vi inte vara, eller så definitivt ska det inte vara. Men kvaliteten är, tittar du historiskt sett, ungefär som det har varit sista 15 åren. Vi rör oss mellan 20 och 25 plats på UEFA-rankingen. Vi ligger ganska bra till, det finns en bra jämförelse att göra, kostnad. Alltså kostnad för lagen lönemässigt mot resultaten de uppnår rent sportsligt. Ett samband som för övrigt ser ungefär likadant ut i alla ligor. Där ligger vi ligger ofta bra till där. Vi ligger sällan under i alla fall. Vi har ett landslag som väldigt ofta tar sig till slutspel och som då är från ett land med 9 miljoner invånare där vi har en extremt stark andra sport. Hockeyn är stark än så länge, den är på nedåtgående, det är jag övertygad om, men den är stark ändå, det har inte de flesta av de här länderna, inte alls, i Skandinavien finns det inte det, som tar en del av pengarna, en del av talangen. Trots det så är vi med som ett litet land ändå med i de här slutspelen och då överpresterar, vill jag påstå. Så att jag tycker att svensk fotboll ska alltid mätas på hur bra landslaget går. Sen om ligan får jättemycket UEFA-poäng och ligger på 12:e plats för att vi har 5 lag som tar alla pengar, det tycker inte jag är ett bra mått. Där har mitt svar.
Om jag ger dig chansen att ge en framtidsprognos på allsvenskan, hur låter det då?
Att jag tycker vi gör saker rätt. Så tillvida att vi jobbar med närmare. SEF har förstått det här med, de har fått en samarbetspartner i T4. Att det är just T4, det låter vara osagt. Men att man har förstått att man ska jobba ihop. Att det handlar om att bygga allsvenskan ihop. Och förhoppningsvis innebär det att vi relativt sett kan öka vår omsättning till resten av Europa. Och ta steg närmare. Och ändå behålla tävlingsbalansen. Annars tycker jag att vi har, jag ser glädjande på ungdomsfotbollen så tillvida att akademierna, skolningen har gjort att vi har fått bättre nivå på ungdomsspelare. Det finns säkert mer att göra, eller mycket mer att göra, men det är ändå lätt, så att jag ser ändå med viss trygghet fram emot framtiden. Dessutom så har vi väldigt, alltså vi får ju också betalt, alltså, att ta emot invandrare är en human sak, inte något annat, men det är också lätt att vi får ju en väldigt spridd kunskap, och vi har ju ett ungdomslandslag som är bättre än någonsin har varit, mycket på grund av eller tack vare det.
Du är inte nervös över att Zlatan-generationen, och då menar jag hans ålder, kommer att dö ut och så har vi ingen bakom honom där, eftersom John Guidetti inte riktigt har kommit så långt som man kanske kan hoppas på.
Nej, han är, Guidetti är ju en bra spelare, men det är inte så märkvärdigt bra för sin ålder, det här är han ju inte ens längre. Han är 21 eller 22 år. Så det är en ålder när man faktiskt stagnerat. Och det är ju dels på grund av skador. Kanske var övertränande, vad vet jag. Och det är en bra spelare. Men du kan ju inte jämföra honom med Zlatan. Det finns många talanger som är mycket större än John. Som har varit och finns under. Och framförallt har funnits. Men att det är ett tomrum. Det kommer bli ett tomrum. Och det är ju såklart, rent massmedialt kommer det vara ett problem. När Zlatan slutar. För vi har ingen sån. Vi kommer aldrig mer få sån spelare. Det är bara att konstatera, liksom, herregud, vi har ju aldrig varit närhet någon som spelade tidigare heller. Så att, nej, det kommer bli tomrum massmedialt. Jag tror inte att vi riskerar det återväxten rent intressemässigt. Jag ser ju bara hur mycket ungar som spelar fotboll överallt på skolgården, hur man pratar fotboll och vilka klubbar. Så där är jag inte så orolig.
Som vi var inne på tidigare, du teoretiserar kring europeisk fotboll friskt och vågat, ofta, på Twitter. Ja. Om jag nu ber dig ställa de stora ligorna mot varandra, hur låter det då? Fritt spelar mot återigen, Bundesliga, Serie A, Premiership, La Liga och kanske franska om du vill.
Ja, franska är ju sjätte bästa ligan, så det är Portugal man ska prata om egentligen för.
Okej.
Okay. Ja, nu går jag bara på UEFA-rankingen här.
Du gör ofta det på Twitter.
Ja, men låt oss börja med det här, för allt annat blir väldigt subjektivt. Jag har alltid påstått att La Liga nästan alltid har varit den bästa ligan. Jag har mött bottenlag i alla ligorna. Jag tyckte La Ligas bottenlag var överlägset bättre än vad de engelska var, som jag tyckte var sämst. Italienska var däremellan. Men det är ju min subjektiva åsikt. Och pratar jag med en annan så är det många som säger att Premier League är bäst. Ja, jag kan ju aldrig, man får ju ha sin subjektiva åsikt. Det finns massa parametrar att mäta det på. Men det finns bara en som faktiskt är då hyfsat, för jag tycker inte att det är en bra ranking. Poängen är inte bra. Och låt oss till börja med säga att den gynnar det engelska könet att spela fotboll, att alltid vinna. Man får lika mycket poäng om man vinner en obetydlig match som att man går vidare. Det missgynnar till exempel Italien som har könet att vi gör det vi behöver kontrollera. Och det kanske ska göra, det låter vara osagt. Men rent alltså, sportsliga resultaten i kolon till turneringarna gynnar det engelska kynnet i alla fall. Men skitsamma, det är trots allt så det enda måttet där vi faktiskt inte, där finns något form av objektivt mått. Det finns massa saker att diskutera kring det, men vi måste ju ändå förhålla oss till det, annars fastnar vi hela tiden i den här subjektiva känslan. Och där är ju La Liga överlägsen och har varit de sista 15 åren. Premier League hade en topp några år, men La Liga har ju ändå dominerat. Det finns en parameter till förresten, det är titlar. Och där är också Spanien absolut bäst. Serie A har legat dominerade under fram till 97-98 någonstans innan Real Madrids era kom. Men har tappat sen dess. Och det är bara att konstatera, jag tycker det passar ganska bra. La Liga är bäst. Bundesliga är trea. Jag trodde att de skulle gå om Premier League år. Men de har ju haft en riktigt dålig säsong i Europa. Och där ska vi också säga då att nyckfullheten med ett kuppspel gör att, alltså, ett kuppspel är inte speglar ju inte... Ett seriespel speglar alltid bästa laget. Ett kuppspel gör ju inte det. Eftersom det är färre matcher och så vidare. Jag behöver inte ens teoretisera. Det förstår ni allihopa. Men det gör jag också. Att, det är klart att Bundesliga har haft dåligt år i år. Kan ha en del med sådana saker att göra. Men det är ändå förvånande hur mycket de har fallit tillbaka i år. Och jag tror ju. Nu vet ju ni det när det här spelas. Att Dortmund åker ut mot Real Madrid till exempel. Och det föranleder att säga att England är klart nummer två, Tyskland är trea, Italien fyra. Och den här maktbalansen kommer förändras. Det är det intressanta. För att jag tror att den här, vi pratar om financial fair play. Vi vet ju inte riktigt hur den kommer implementeras. Tolkar vi det som många gör nu på förhand, så reglerar ju den inte bara hur mycket man får gå över, alltså driften.
Då får du dra lite kort hur det kommer eventuellt bli då.
Ja, okej, okay, jag börjar med den. Driften, det pratas ju om att man ska break even på 3 år. Det innebär alltså kostnader. Om du köper spelare och betalar de här lönerna, så måste du ta in så här mycket pengar över 3 år. Annars måste du skära år 3 för att gå jämnt, för att inte bli bestraffad eller bli av med plats i Europa och så vidare. Det är en del i det. Den andra delen, vilket jag tycker är den dåliga delen, den reglerar ju också hur man får ta in pengar. För tittar man då till exempel då det aktuella fallet, som då blir väldigt, väldigt avgörande hur det här kommer tolkas, det är ju PSG. PSG har inte bara bakdaterat, det vill säga att de gick ju back så mycket förra året, eller om det var 2 år sedan, som gjorde att de var tvungna att skriva ett sponsoravtal som de skrev på året efter och bakdaterade inkomsten för att någon alltså, har en chans att göra det. Det är det ena, och det tycker jag det är ju rent skit faktiskt, så får man inte göra, det är ju bokföringsbrott. Men det andra är ju att de har skrivit ett avtal som genererar intäkter, sponsorintäkter på 200 miljoner per år i 8 år, euro ska vi säga, vi pratar bara euro här nu. Och då ska man sätta det i jämförelse, ska man säga att City fick skit för att de hade 35 miljoner euro om året i 10 år. Det är så 35, det här är alltså 350 miljoner på 10 år. PSG ska alltså, om jag har förstått siffran rätt nu, så ska PSG på 2 år dra in mer än vad City gör på 10 år. Och City ställer man sig lite frågan till om de ska få igenom det här. Och det är ju då den tolkningen. Hur kommer PSG undan med det här på något sätt? För det är ju dribbel med hur man, alltså ägarledda bolag. Det är ju faktiskt inte ägarna som har sponsrat. Det är ett ägarkontrollerat bolag som har sponsrat. Och det är det här dribblet med jurister som gör hur det till slut tolkas, kommer göra hur financial fair play implementeras. För jag är ju den fasta uppfattningen att alla pengar in i fotbollen är väl bra att få in, utan de brottsliga förstås. Men jag förstår inte varför, alltså, det är ju så att tävlingsbalansen i Europa, att det har varit så att inte ett lag har dominerat jämt, den har ju alltid upprätthållit av att det har funnits såna här pampar som har gått in och spenderat miljarder. Och det måste man ju fatta att om de kom in i Milan, som de gjorde en gång tiden, eller Inter, eller Florentino Perez, eller vad det kan vara, så pengarna, eller Abramovich nu senast, de pengarna rinner ju neråt i systemet. De kommer ju till fotbollen. Så att UEFA genom att reglera det, så för det första så har man då reglerat tävlingsbalansen. För i framtiden är ju bara de lag som har bra förutsättningar för stora fanbaser och kan jobba bra möjligtvis med egna talanger, men också egen talangutveckling är ju extremt dyrt att göra. Så det är också en kostnad. Så egentligen, de som har bra fanbaser, de kommer kunna vinna år efter år efter år. Det har de gjort. De har rubbat den tävlingsbalansen. Dessutom skjuter de sig själva lite i foten, tycker jag. För vad händer med Brasilien när det landet kommer i kapp till exempel? Folk som har pengar kan ju satsa pengar där. Där får man ju köpa. Där är ju intresset stort. Folk vill ju synas kring det här. Eller till andra sporter riskerar man att pengar flyter. Så att jag är emot den implementeringen. Jag hoppas verkligen i det avseendet att PSG kommer undan med det. För det kommer innebära att pengar får komma in i fotboll hur den gör. Och jag kan tycka att det är lite roligt att det kommer ett lag. Jag jublar inte åt att Abramovich köpte Chelsea, eller gjorde som han gjorde med Chelsea. Men det är spännande att det kommer in ett nytt lag som kan börja tävla om det. Sen är det ju så här, bara för att man har pengar måste man fortfarande göra ett bra jobb. Så det är inte, så enkelt är det ju inte. Men pengar löser ju väldigt, väldigt mycket. Och då ska man också säga att Chelsea är ju inte ett problem för Financial Fair Play numera. För de har ju gjort den här satsningen i för innan det började, regeln fanns. Så nu har ju de nått den omsättning de behöver för att, ja, nästan gå runt. Jag ska inte säga att de gör det. Men förstår jag, menar, det är, där är inte problemet lika stort. Och då får jag mig in för att exemplifiera det här. Spotify. Ni gillar väl alla Spotify, eller hur? Ja. De har fortfarande tjänat en krona. De har hållit på i, vad är det, 6 år nu. De har inte tjänat en krona. De har bara tagit investera för att växa. Det vill säga, man i tillväxtfasen tar man in pengar för folk som är beredda att satsa pengar. För att man ska växa och nå någonting om en väldigt massa år. Det hade aldrig kunnat skett om det hade varit så att man bara får växa organiskt, som UEFA då reglerar. Det vill säga att du får bara växa med en viss procentdel eller intäkterna sponsor för att det inte ska... Alltså då hade det aldrig kunnat ske. Till exempel. Och det tycker jag någonstans är, man måste komma ihåg då att det finns så. Det rubbar tävlingsbalansen, mindre pengar till fotbollen och dessutom så är det ju väldigt konstigt. Det strider ju mot, det är en reglering av marknaden. I nästa steg då att göra som amerikanska ligor gör. Det tycker jag är skit. Det ligasystemet tycker jag är skit.
Stänga ligorna menar
du? Ja, det tycker jag är skit. Att de pengarna, vinsterna i den ligan hamnar inte hos utövarna, det hamnar hos ägarna. För supporterna spelar ju ingen roll. Eller spelar roll gör det såklart. Men en supporter är inte, man är inte support för att tjäna pengar. Jag är ju beredd att betala pengar för att kolla fotboll. Jag kommer alltid göra det. Det är klart att jag gärna skulle sett priserna var mindre och att det var billigare för att mindre pengar gick till utövarna. Men jag ser ju hellre att pengarna handlar hos utövarna i alla fall än att de handlar hos ägare. För det är helt ointressant.
Tror du att tiden då pampar, tar över klubbar och gör dem bättre än vad de har varit tidigare är över, eller kommer vi fortsätta att se det där?
Ja, men det hänger ju bara på hur Financial Fair Play implementeras. Är det så att de reglerar som de har gjort det här och håller den linjen, ja, då kan det ju inte. Då kan det ju som pamp gå in och växa långsamt förstås. Vilket i och för sig är en bra grej att göra. Jag säger inte att det är, men det kommer ju i sådana fall ta bort den här sugar daddy-stämpeln. Och sagt, det är ju tråkigt för tävlingsbalansen. Kan folk tycka som gör rätt på kort sikt att någon kommer in och lägga massa pengar. Men de pengarna hamnar ju inne i fotbollen. De kommer ner till klubbarna. De hamnar i Sverige. Vi kommer ju få mindre pengar också om de reglerar.
Så talar en Excel-dokuments älskande ekonom kan man tycka. Hur känner du inför ligan personligen och spelmässigt och sådär? De där ligorna vi talade om. Är Serie A den ligan som du liksom tycker spelar härligast fotboll, eller ser du något annat kul?
Jag tycker nog att det finns saker med alla ligor. Jag är nog, alltså anledningen till att Serie A hårdast eller mest är ju återigen för att jag gillar kvaliteten på livet där. Och jag gillar, sen ska man också säga att det sätt de gör, spelar fotboll, att de är lite fega eller kontrollerade, det gör att ligan blir jämnare. Så de har ju alltid, nu är det inte så i år, men annars är det en liga som är alltid jämn och därför är det roligare att följa. För det är totalt så att det är inte så kul att se när Bayern München vinner mot Hoffenheim med 7-0. Liksom. Den ligan blir tråkig att följa. Och så är det ju lite med La Liga också. La Liga är ett undantag i år dock, men annars har det varit så. PSG i franska ligan, det blir också lite ointressant. Där har Italien varit bättre. Inte historiskt sett. Så jag gillar egentligen, alltså, den bästa spelarna, individuellt skickligaste spelarna, den bästa ligan är ju nästan alltid Spanien. Därav gillar jag att se dem. Alltså, matcherna Real Madrid, Barcelona nu när Mourinho äntligen är borta, är ju återigen riktigt, riktigt stora fotbollsspektakel. Det går ju inte att gilla det. Sen behöver inte jag säga att det är det enda. Jag gillar ju fotboll på andra nivåer också. Jag gillar ju att se en brittisk fotbollsmatch när Liverpool spelar rakare bakom Arsens backlinje. Nu håller jag lite på Liverpool förstås då, men det är också kul att se. Och jag gillar att se en tysk fotbollsmatch där. Alltså Werder Bremen ser vi live då och då, jag och pappa, eftersom han har spelat där. Jag kan bli jätteirriterad på de taktiska bristerna och hur naiva de är när de vinner bollen, så springer de, är det en yta, springer de 15-20 meter bollen full fart framåt utan tanke på hur resten av laget hunnit formera sig. Det är ju jättebjärt kontrast till Serie A, men jag gillar ju det också. Så jag gillar alla de här aspekterna. Som sagt, att Serie A blivit en liga jag följer har ju mest med att jag gillar livet där nere bäst.
Du täcker Serie A också för TV4 som vi har varit inne på några gånger. Hur trivs du i journalistbranschen som sådan?
Alltså det är ju en extrem förmån verkligen att få betalt för att kolla fotboll. Alltså, ja, hade jag inte fått för TV så hade jag tänkt mig som scout eller analytiker. Det hade också varit väldigt trevligt. Kanske trevligare i vissa hänseenden. Men du syftar kanske på kollegor och sådär. Så, ja, nej, alltså det är klart att mina kollegor på TV4 får ursäkta. Men det kommer aldrig vara som det var när man spelade fotboll. För även om vi var extremt olika som människor, alla vi spelade fotboll, för det var det ju verkligen. Så den gemensamma förmågan att sträva mot någonting tillsammans och det här kompromisslösheten, den finns ju inte i vanliga arbetslivet. Så den kommer man ju alltid sakna till viss del. Sen har jag ju mycket mer gemensamt mina TV4-kollegor. När jag var ute och resa med Jesper Husfeldt eller Jare Lind eller Kristiansson Pärlskog så här. Kan ju föra samtal på ett sätt som jag inte kunde göra kanske alltid. Det låter som att jag säger att alla fotbollsspelare är dumma, det var de inte, men det fanns absolut många intelligenta fotbollsspelare, men det var ganska brokig skara av människor, och jag har ju sagt mer gemensamt på en TV4-redaktion i livet än vad jag hade med de jag spelade med. Så i det avseendet så är jag väldigt glad för det. Och sen ska jag säga att jag har massa synpunkter på hur vi journalister skulle kunna göra mycket, mycket, mycket bättre, men på det stora hela så är jag ju återigen extremt tacksam för att få göra det jag gör liksom. Det ska jag inte stå med.
Du fyller 40 om några år.
Många år.
Känner du dig som journalist nu, eller är du kvar eller är du fotbollsspelarsvängen?
Jag känner mig absolut inte som fotbollsspelare längre. Det var flera år sedan jag fick av den tanken. Jag känner mig som en fotbollssupporter för jag känner mig som journalist dock. Det var rätt lätt att få, och väldigt glädjande, för att det ska jag säga, det försvann lite några år när man blev elitfotbollsspelare. Man blir lite korrumperad av pengar, det blir man ju, och det blev lite så här, även om jag tog väldigt icke-ekonomiska beslut i mitt karriär. Att gå till AIK var privatekonomiskt det sämsta beslut jag någonsin har tagit, eftersom jag hade anbud från Tottenham, Blackburn, Verona kom in sent, det hade kanske varit attraktivare. Där jag inte kände att det kunde vänta, men där pengarna var på bordet så pass mycket så att det var ekonomiskt oberoende. Men privatekonomiskt är inte det viktigaste. Jag tjänade dessutom pengar i AIK, herregud, jag ska inte klaga. Men det var väldigt glädjande att den biten, jag kände under de här åren att glädjen till sporten försvann lite. Det tog inte många år innan efteråt när jag fick tillbaka den här känslan av att kolla fotboll som jag ändå vuxit upp och allt jag gjort. Och det, så först och främst ser jag mig som supporter, sen en journalist.
Du ingår i Club Calcio-gänget som ni kallas i branschen. TV4s italienska attackcell för täckning av Serie A där. Vad är det som gör er bra tycker du? Och vilka är ni exakt?
Alltså, om man bortser från det, det finns ju många som kommenterar som jag, Lind, Kristiansson, Pärlskog också. Men om vi pratar just om studion så är det Husfeldt som, Jesper Husfeldt som programledare, Marcus Birro, Thomas Nordahl och så jag. Vi är inte den bästa, vi är långt ifrån den kunnigaste studion på något sätt. Det vill jag inte, det vore löjligt av mig påstå. Det vi är väldigt bra på tycker jag att vi har en dynamik i gruppen som gör att även om vi säger dumheter till varandra så kan vi skratta och göra narr av varandra. Utan att folk tar illa upp. Det blir en väldigt, väldigt bra känsla. Jag är verkligen, den tycker jag, den kan jag sakna många andra studios. Att folk levererar en sanning och så är det ingen som säger någonting. Här har vi en diskussion om saker. Och det kan ju spåra ur ibland. Och ibland blir det verkligen bra TV men dålig fakta. Men det, den biten tycker jag vi gör väldigt bra. Och så det speglar också vår passion till fotbollen, och i det här fallet och Serie A, där de andra är mer passionerade av just Serie A än vad jag är. Jag gillar sagt många andra ligor, jag gillar verkligen Serie A, det ska jag inte säga, men de är nästan fanatiska, och jag kan ibland förstå också att vi blir lite nördiga på ett sätt som jag tycker att det är roligt att folk är nära av, det bjuder vi gärna på tycker jag. Så jag hoppas bara att folk uppskattar för att se någonting där passionen verkligen lyser igenom, för det tycker jag ibland. Jag vet att andra du har haft intervjuer pratar om professionaliteten när man gör studio. Jag gillar inte robot-tv. Jag gillar inte det. Jag vill inte ha så här att det kommer, nu säger du så, pang, 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 tempo och det där. Jag gillar inte det. Jag vill se känslor. Det är äkta. Jag är supporter. Jag vill se folk som är supportrar. Vissa saker som vi säger är dumheter, säkerligen, men vi brinner för det och jag hoppas att tittarna uppskattar det.
Ni har ju fått kritik också för att ni är högdragna och har en pretentiös linje för ert fotbollstäckande. Vad kan du säga om det?
Ja, i sådana fall så får vi be om ursäkt, för det är i alla fall inte min ambition att vara det. Alltså, jag förstår, kritiken är säkerligen berättigad, men Jag ska verkligen försöka säga att vi vill först och främst förmedla en passion. Och det är inte meningen att vara exkluderande när vi är på det sättet. Och då ber jag om ursäkt att vi har varit det till folk som tycker det. Jag hoppas att de istället kan skratta. De får jättegärna göra narr av oss, på i alla fall på min bekostnad. Jag tycker att det är i så fall på sin plats. Jag hoppas bara att folk uppskattar verkligen passionen, som sagt. Och ja, jag kan bara beklaga om det är så, och vi får fundera på det. Men samtidigt så är det en jargong som ska vara lite rolig. Jag hoppas att folk kan se förbi det istället.
Du har varit inne i tv-snurra några år nu. Vad gör de 10 år, tror du?
Om jag får jobba med tv så gör jag gärna det. Återigen, får jag betalt för att kolla på fotboll så det vill jag gärna hålla liv i. Annars så, jag kommer att titta, jag är ju supporter, jag kommer att titta mycket på fotboll. Förhoppningsvis så är någon av våra barn, jag har 2 söner som är 7 och 4 år, så spelar de mycket fotboll. Det behöver inte vara på en hög nivå, men de spelar i alla fall och är väldigt intresserade. Så då tittar man väl på dem en hel del, och sen kommer jag alltid att gå på AIK på ett eller annat sätt. Även om man med åren, just nu får jag hjälp av min 7-åriga son, vill gå och se alla matcher. Så att även de matcher jag känner ibland att jag jobbar mycket och skönt att sitta för tvn, så jagar han på mig, så då går vi liksom. Men jag kanske tittar någon mer match på tv än vad jag gör idag liksom. Men jag kollar på fotboll, jag följer fotboll, jobbar med fotboll och får pengar betalt för det, jättebra. Annars så njuter jag av livet.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?
Ja, nu, vi pratade om det här innan. Jag ska absolut inte låtsas som att det här är på något påkommet. Jag gillar en, det finns en journalist som heter, eller journalist är han inte. Han skriver, heter Rich Luker. Jag kollade upp det här, jag ber om ursäkt för att jag inte har det i huvudet. Men han har en ESPN Sports Poll, där han skriver om och rankar tv-tittandet på sport i USA. Och jag fick upp ögonen för honom för några år sedan innan jag läste någon artikel när jag var där. Kan det ha varit 2005 någonting. Han har alltid pratat mycket, han är baseballfan i grunden, men pratar alltid mycket om när MLS tar över. För det är hans fasta ståndpunkt. Och han gör en seriös undersökning. Det är väldigt vetenskapligt och därmed också väldigt trovärdigt. Och han har skrivit nu en utsago då, där fotbollen står för Rocket Lounge. Det är väl också i linje med att, alltså att det kommer intresset kommer öka någon lavinartat. Om det är nästa år eller om 5 år, det vet han inte. Men det står inför att bli den största sporten även i det landet. Så att honom vore extremt intressant att få höra vad han tycker och tänker om saker.
Sista frågan som alla får. På vilket vis sätter du sportagendan i Sverige?
Jag gör ju inte det. Jag önskar jag gjorde det. Jag skulle nämligen väldigt gärna vilja höja nivån på det analytiska pratet. Jag tycker mycket som görs när man ritar pilar och grejer är skolteori som inte är grundat i praktik eller i fotbollens äkta. Jag vill lyfta Lars Lagerbäck, verkligen. Ingen av de andra experterna är dåliga, men Lars Lagerbäck gör en sak väldigt bra. Han för en diskussion kring fotboll. Det vill säga, han ritar inte en grej för att göra någonting, utan han vill ändå förmedla någonting alltid. Sen tycker jag ju, jag känner Lars väldigt väl, han var min pojk, junior, U21 och A-landslagstränare, att han är väldigt, väldigt defensiv. Hans offensiva spel utgår ju på riskminimering. Där har han mycket att lära. Så den diskussionen med honom skulle jag jättegärna göra. Så skulle jag ställa agendan för svensk fotboll. Det gör jag inte idag. Idag är jag bara en medspelare som åker med.
Tusen tack för att du var med i alla fall i den här podden, Martin.
Tack för att jag fick vara med.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.